Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Jag vill börja med att varna känsliga lyssnare. Det här är en podcast som innehåller otäcka skildringar. I utkanten av Manchester ligger sjukhuset Stepping Hill. Till synes är det ett funktionellt sjukhus med kunnig personal och goda rutiner. Ja, om man bortser från den skrämmande person som lurar runt i lokalen och förgiftar oskyldiga patienter. Denna person skulle komma att bli startskottet för en av de största och mest utbredda utredningarna i Storbritanniens historia. Du lyssnar på Värsta morden med mig, Saga Springkorn, i ett avsnitt som är skrivet av Lisa Törnlöf. Den 12 juli år 2011 kontaktas polisen av sjukhuset Stepping Hill då två patienter dött under märkliga omständigheter. Till en början uppmärksammades inte dödsfallen som något underligt eftersom att de avlidna var äldre och i dåligt skick. Men då ytterligare fem patienter visar tecken på ett liknande sjukdomsförlopp som de avlidna var incidenterna inte längre ett sammanträffande. Personalen ställer sig frågandes till patienternas avvikande blodsockerhalter och deras symptom som blekhet, svettningar och krampanfall. Det hela verkade antyda att patienterna råkat ut för en överdos av insulin, något som endast var ett aktuellt behandlingspreparat för en av de fem patienterna. Men det skulle inte dröja länge innan personalen fick svar på sina frågor. Dagen därpå upptäcktes nämligen ett sabotage. Ett flertal droppåsar i förrådet läckte och nu var det självklart att något inte stod rätt till. Upptäckten förhindrade dock inte att ett tredje dödsfall skulle inträffa. Det är en mild sommarkväll på akuten och en äldre man kommer stapplandes in genom portarna. Med sig har han en jämnårig dam som senare visar sig vara hans syster. Hon är orolig eftersom hennes bror har varit dålig under en längre tid. Sjukhuspersonalen tar en titt på mannen och efter en kort tids undersökning inser de att han har lunginflammation. Den äldre mannen tar farväl av sin syster med ett leende på läpparna och lovar henne att allt kommer att bli bra nu. Men vad hans syster inte visste var att det skulle vara sista gången hon såg honom vid liv. För mot natten skickas mannen till avdelning A3 där han ska övervakas och behandlas. Väl på plats klagar han över sina smärtor och hans andningssvårigheter upprepade gånger till sjuksköterskan som vårdar honom. Men sjuksköterskan verkar inte det minsta intresserad av mannens tillstånd. Och utöver det råder det dålig stämning mellan de båda, vilket senare skulle bli den främsta orsaken till mannens plågsamma död 10 dagar senare. Den växande brottsmisstanken kring dödsfallen på sjukhuset ledde till att droppåsarna som hittades i förrådet senare skickades in på analys. När resultatet kom tillbaka antydde de det värsta, att någon på sjukhuset medvetet förgiftat patienter genom att fylla droppåsarna med insulin. Trots polisens inblandning avskräcktes inte gärningsmannen från att begå flera förgiftningsförsök och allt fler patienter började insjukna på sjukhuset. Bland de sjuka var 24-åriga Subi Aslam som låg på en skild avdelning från tidigare brottsplatser. Droppåsarna skickades in på undersökning och då upptäckte man att det fanns hål i påsarna, något som indikerade bruket av kanyl. Någon hade alltså sprutat in insulin i påsarna. Nu var det uppenbart att gärningsmannens rörelsemönster hade förändrats och för att inte fler patienter skulle komma till skada behövde polisen agera snabbt. Sjukhusets alla droppåsar återkallades och polisutredningen tog fart på riktigt. Bland annat begränsades personalens tillgångar till medicinska preparat och övervakningskameror placerades i sjukhusets lokaler. Dessutom påbörjade polisen en undersökning om personalens patientkontakt i koppling till sjukdomsfallen. Dessvärre resulterade undersökningen i att sjuksköterskan Rebecca Layton blev anhållen på felaktiga grunder och häktade hela 6 veckor innan hon frisläpptes. Detta gav ett utökat utrymme för den ändå oupptäckta gärningsmannen. Men bortsett från polisens snedsteg verkar deras hårda tag om sjukhusets rutiner vara ett relativt lyckat koncept eftersom att förgiftningarna upphörde under 5 månaders tid. Natten till den 2 januari 2012. En sjuksköterska ska precis påbörja sitt nattskift på avdelningen A3, samma avdelning där de första förgiftningarna inträffat. På väg till avdelningen hör hon en häftig diskussion och när hon kommer fram ser hon sin arbetskollega, en man i 40-årsåldern. Han verkar diskutera häftigt med en närstående till en nyinlagd patient. Den anhöriga kvinnan verkar upprörd. Sjuksköterskan ser att kvinnan lämnar avdelningen i tårar och konfronterar därför sin kollega som snabbt byter samtalsämne. Något står inte rätt till, tänker hon för sig själv, innan hon fortsätter med sina arbetsuppgifter. Morgonen därpå bekräftas hennes misstankar då hennes kollegor upptäcker att någon har ändrat patientens läkemedelsordinationer. Nu indikerar ordinationerna att doserna ska fördubblas och i vissa fall tredubblas. Bland de berörda patienterna var också den patienten som var inblandad i nattens häftiga konflikt. Nu var det inte längre någon tvekan om vem som var den huvudmisstänkta i förgiftningarna på sjukhuset. Misstanken och polisens fortsatta utredning resulterade i att 46-åringen sjuksköterskan Victorino Chao arresterades den 5 januari 2012 på grund av hans starka anknytningar till brottsplatserna. Vi stannar upp där. Nu har alltså utredarna starka misstankar mot denne Victorino. Polisen hade tidigare varit nästan säkra på att de hittat den ansvariga och felaktigt och nästintill klantaktigt anklagat och häktat en oskyldig kvinna. Victorino ska under den här perioden ha bytt taktik från att förgifta patienterna med insulin till att modifiera patienternas läkemedelsordinationer och dubblera deras doser. Hans förhoppning var troligtvis att polisen inte skulle kunna koppla ihop händelserna med varandra. Men så blev det inte. Och bevisen mot Victorino är nu för starka för att polisen inte ska agera. Vi går vidare. Victorino Chao kom ursprungligen från Filippinerna. Och det var även där han påbörjade sin utbildning inom medicin. Dessvärre var hans studieresultat väldigt dåliga och i samband med att han anklagades för stöld blev han avstängd från utbildningen och sitt vikariat på ett sjukhus. När han lämnade sitt arbete hade han ett rykte om sig att vara den värsta sjuksköterskan som någonsin arbetat på ett sjukhus. Mitt i allt valde Victorino att lämna landet för att bosätta sig i Manchester. Sedan dess har det funnits starka misstankar om att Victorino aldrig fullföljde sin utbildning och istället förfalskade sina meriter. Det sägs att han köpte ett examensbevis för runt 200 svenska kronor och fick någon annan att skriva tentorna åt honom, vilket är ett påstående som stöds av information från sjukhusets arkiv. Till synes var han annars en helt vanlig medelålders man som paradoxalt nog arbetade hårt för en bättre framtid för hans fru och 2 barn. Men att få tillgång till en mördares innersta tankar är inte alltid en lätt kamp. Än idag vägrar Victorino att uttryckligen berätta varför han förgiftade sina patienter. Men i ett 13 sidor långt brev, skrivet av honom själv som polisen fann i samband med rannsakan, hävdar han att han var en ängel som gått och blivit ond. Dessutom skriver han att djävulen finns inom honom och att de många hemskheter som han utfört genom åren kommer att förbli hemliga.
Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja, vi stannar upp lite där och jag tänkte berätta lite om brevet. Brevet författades av Victorino och är därför det närmaste polisen kommit till ett motiv. Det tolkas dessutom som en slags självbiografi eftersom brevet innehåller så pass mycket uppgifter om gärningsmannens liv och erfarenheter. Men trots det saknas information som specifikt kopplar Victorine till brottsplatserna på Stepping Hill. Brevet skrevs ju trots allt långt innan förgiftningarna inträffade. Den naturliga följdfrågan blir därför om Victorine har kommit undan med mord dessförinnan och om det finns fall som ännu är oupptäckta. Troligtvis är det så. Vi går vidare. I brevet skrev även Victorino om sin frustration gällande sin fars bortgång, vilket resulterade i att Victorino, 20 år gammal, fick axla familjens alla ansvar, vilket var något han inte verkade uppskatta. Enligt han själv är hans fars bortgång ett trauma och orsaken till hans inre demoner. Hans agerande i livet förklarades av polisen som en av anledningarna till Victorinos frustration. En frustration som han bland annat tog ut på sina patienter, förgiftningarna. Victorino beskrevs som en man med två helt olika personligheter. En ond och en god. Vissa menade att han var en väldigt omtänksam och kunnig sjuksköterska, medan några av hans arbetskollegor vittnade om en hämndlysten och otäck människa som lät sina patienter plågas. Han kom ibland inte till undsättning i tid när en patient behövde honom eller ropade på hjälp. Istället observerade han förloppet för att senare mörka ner händelsen i patientens journal. Victorino hävdade att alla anklagelser mot honom var felaktiga, att hans patienter älskade honom och att en av dem uttryckligen sagt att de ville gifta sig med honom. Men i brevet som han själv författat finner polisen motsägande uppgifter. Victorino hävdade att han är ond och att den som försöker förhindra honom kommer att råka illa ut. Den 19 januari 2015 påbörjades rättegången mot Victorino Chao, där han beskrevs som en erfaren sjuksköterska som med hjälp av sina kunskaper inom medicin förgiftade sina patienter. Han tog beslag på insulin från sjukhusets kylar och sprutade in dem i droppåsar, redo för bruk. På sannolika skäl blev han misstänkt för 3 mord och 24 mordförsök. Trots Victorinos förnekande dömdes han för 30 av de 34 åtalspunkterna och efter 3 månaders tid föll domen om livstid på 35 år. Här är det också viktigt att komma ihåg att bakom varje åtalspunkt finns och fanns ett människoliv. Alfred Weaver, 83 år gammal, var en av de som föll offer och här sägs det att han mördades för att Victorino helt enkelt ville få tyst på honom. Tvåbarnsmamman Tracy Arden var ytterligare ett offer som dog, endast 44 år gammal. Grant Missel, 41 år gammal, fick en hjärnskada i samband med förgiftningen som orsakades av insulinet som resulterade i syrebrist. Ett flertal av patienterna som överlevde förgiftningsförsöken förklarade i senare skede att de varit medvetna om vad som försiggått, men att deras sviktande tillstånd och en förhindrad talförmåga till följd av förgiftningen gjorde det svårt att ropa på hjälp. Efter utredningen återberättar polisen att Victorino inte visat några tecken på ånger genom utredningens gång. Till och med vid domens fall var han känslolös utöver några tecken på förakt mot en misslyckad rättegång. I efterhand har det spekulerats mycket om det finns fler patienter som fallit offer för Victorino, både i Storbritannien och i Filippinerna. Sjukhuset där han utbildades var välkänt för dess många dödsfall som inträffade under perioden som Victorino arbetade där. Idag är sjukhuset nedlagt på grund av dess dåliga rykte som Victorino möjligtvis kan ha bidragit till. Och på sjukhuset Stepping Hill har man kunnat koppla Victorino till ytterligare 11 stycken dödsfall. Sammanfattning. Victorino Chao var sjuksköterskan som fick utlopp för sina känslor på bekostnad av oskyldiga och svaga patienter. I skymundan förgiftade han sina offer och därefter lämnade han dem till ödet. Vissa överlevde, vissa dog. Det spelade ingen större roll för Victorino. Det som anknöt honom till brottsplatserna var dels hans kollegors misstankar, men också polisens undersökning som vid ett annat försök var ett lyckat koncept. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.